Välkommen till Vänta på katastrofen. Jag heter Kalle Zackari Wahlström. Med mig har jag Patrik Sellman ju. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Pratar jag för snabbt?
Har du fått klagomål nu igen?
Nej, men Britta brukar säga att jag sluddrar så mycket.
Alltså det är Britta som är på
att
dig.
Det är svårt att höra vad jag säger liksom.
Lyssnar hon på podden?
Nej. Det här är IRL.
Ja. Nej, jag tycker inte det.
Nej, skönt. Alltså det är bara, det blir stressigt när man hör sånt där eftersom jag, mitt jobb är ju mycket att jag ska prata.
Mm.
Och då är det tråkigt om jag är väldigt dålig på det.
Alltså det, jag tänker så här. Det är ju ganska många som gillar att lyssna på podden och de lyssnar ju, många lyssnar ju på alla avsnitt och sådär. Alla gör ju inte det.
Nej.
Men jag tänker att de som inte gillar att lyssna på oss, de provar ju och så lyssnar de inte mer sen.
Ja, just det. Men det är ändå väldigt många som vill lyssna på podden just. Det betyder ju att det är ju helt okej prat även från min sida antar jag.
Ja, vi kan väl säga att du är tillräckligt bra Kalle i alla fall.
Jag kräver inte mer än mig själv. Jag behöver inte mer.
Nej, jag ska vara riktigt ärlig så är det väl just det jag skulle följa upp med det här, just att mycket av feedbacken man får, den får man ju från de som faktiskt tycker att det är bra.
Och, jag tänker att jag hör bara det som folk tycker är dåligt. Alltså folk kan säga hur många gånger som helst att det är bra. Jag hör inte det. Jag hör bara att det är dåligt.
Okej. Okay.
Men det är ju personliga grejer.
Ja, det är ju lite dåligt faktiskt. Det får du skärpa till dig, Kalle.
Och nu hörde jag det också.
Ja, men det var väl du, bra då, Patrik, för att då får du ju skärpa till dig. Får ju lyssna lite också.
Det är skördetider ju.
Ja, det är ju det.
Och det är, känns som att det är svårt att hinna med just nu, tycker jag. Mm.
Jag har ju en praktikant där, praktikant 007.
Oj, oj.
Så när jag gick ut här nu, då hade hon plockat upp 40 löpmeter med gullök och rödlök och schalottenlök.
Fan, vilken dröm.
Ja, men alltså, jag har ju en 26-årig tvåbarnsmorsa här. Som dessutom är ryttare och håller på med hästar.
Det låter som att det är bra fart.
Alltså vi har ju gett sådana här tips till unga män som vill skaffa sig ett rejält fruntimmer. Som det är god tåga i alltså. Och vi har ju varit inne på detta med veterinärer som har klarat av jobbet i några år i alla fall.
Ja, ja.
Och sen har vi varit inne på hästfolk.
Mm.
Hästtjejer.
Mm.
Just de här som klarar av att sköta en häst och gå upp tidigt på morgnarna innan skolan och sånt där. Och klarar av att rida och hålla koll på ett stort djur och så vidare och sitta på ryggen där alltså. Men vi får lägga till det här med, alltså det blir ju i och för sig efter ett tag. Men det är lite grann det där då att det gäller kanske att skaffa barn fort. Då, för att när man klarar av det här med barn då lär man sig liksom att nu får man jobba och få saker gjorda när man har chansen och så vidare. Ja, ja. Ja, men det är ju lite som du faktiskt.
Ja precis, jag fick ju barn när jag var 24. Det är kanske ett gott tecken.
Ja.
Alltså, det tänkte jag blir som lite nervös när vi pratar om så här, vad man ska kolla efter i kvinnor och sånt där. Jag vet inte att det är dåligt att prata om det, men det känns att det skulle kunna vara.
Du blir nervös med en gång, jag förstår Kalle.
Så därför tänkte jag, alltså, vad tycker du man ska leta efter när det gäller män då?
Då tänker jag, alltså ansvarstagande.
Bra pli på hunden?
Nej, ansvarstagande, en som ta tag i saker och tar ansvar helt enkelt. Ordnar och donar väldigt mycket för sina nära och kära.
Det alltså god beredskap.
Ja, omsorgsfull också på sitt sätt då.
Ja.
På alla sätt.
Bra relation med sin mamma.
Alltså det kan ju vara, det kan ju vara en bra grund just där att man har lärt sig umgås med kvinnor. Ja.
Ja.
Det är ju, jag kan tänka mig att idag med, nej men du vet, allt dataspelande och sånt där så kan det ju vara så att man helt enkelt inte tränar på det. Jag har faktiskt haft samtal här nu, bildskärmsgrejen.
Mm.
Alltså jag är bekymrad över detta alltså.
Mm.
Jag har ju varit det förut med dataspel och sånt, speciellt för pojkar och unga män och sådär, att de blir sittande, alltså dopaminkicksdrogeriet med det här va, det blir så lätt att få den här belöningshormonet den där vägen, så man gör inte de krångliga grejerna utan man, det blir som fusk. Och så är det ju så här att för att lära sig saker så måste man ju utsätta sig för det och träna på det. Och ju mer man gör det, ju bättre blir man. Och då tänker jag på barnen nu. Ja, men det är ju också för att jag har barnbarn som är 11, 9 och 7 år.
Mm.
Som är mitt uppe i det här. Jag ser på min dotter som kämpar med tider och ja, du vet alltihopa det där. Och jag har pratat med mina äldre barnbarn om det också. Hur kommer detta? För det är ju liksom de första generationerna nu som har bildskärmar precis överallt. I nästan i alla hushåll också, för det har blivit relativt billigt då.
Ja, men då hela tiden. Alltså nu blir det ju bara liksom en podcast med två gubbar som gnäller på... Alltså, samtiden. För tiden.
Det var bättre men, för.
Igår när jag skulle köra och lämna på förskolan så då ser man folk som går längs med vägen på vissa ställen. Så här. Alla går och kollar i telefonen.
Mm.
Alltså det slår inte fel. Alla är liksom i skärmen hela tiden. Jag är också jättemycket i min skärm.
Mm.
Man blir galen.
Mm. Nej, men då är det ändå så här att du har ändå vuxit upp. Du har ju fått träna och bygga relationer med vänner och... motsatta könet och så vidare, va?
Ja.
Om man nu då istället väljer bildskärmar före allt annat, att det liksom blir det här att det är så enkelt.
Ja.
Istället för att göra, leka och så vidare då. Leka med kompisar, leka överhuvudtaget, pyssla. Ja. Finns så oerhört mycket grejer som man kan utveckla istället för att liksom forma hela sin hjärna när den ska utvecklas efter att titta på bildskärm. Ja. Jag tänker det. Tänk efter
med detta. Vi väntar på engelska i alla fall.
Kämpa på alla föräldrar. Ja, men gör det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men apropå kämpa på då, så jag skördar på, jag håller nu på, jag har skördat tomater igen. Det blir ganska mycket tomater i år faktiskt.
Ja, men du, vi har ju pratat, just det var ju några avsnitt sen vi tog det här med mjölksyrning och sriracha och chilin. Du hade ju funderingar på paprika och ajvarilish pratade vi om och så vidare där. Jag har ju sett på ditt Instagram att du har ju gjort det här och jag tänkte sen så här. Du har ju satt upp ditt växthus, det gjorde du redan förra hösten, och det här jättestora från jordnära på 135 kvadratmeter, och jag har inte riktigt fått upp mitt, för det är ju nästa odlingssäsong. Jag hade ju inte uppe det innan vintern.
Just det.
Kall och sen vår, så att det blev liksom ett projekt att sätta upp det mellan ogräsrensningar och bevattningar och sånt här nu. Så nu ska vi göra det de kommande 2 veckorna, jag och den här praktikanten som vi började med rejäla fruntimmer som verkligen kan jobba då.
Och
så hamnar vi i bildskärmar. Men hur har det gått då? För du har ju fått igång det här med srirachan.
Ja, det har gått jävligt bra. Alltså växthuset har levererat toppen.
Det har varit kul.
Ja, jättekul. Och det är också... Alltså en stor del av odlingen är ju det där med att få ett överflöd. Det vi pratat om förut. Att det är så himla kul att ha ett överflöd. För man kan dels testa grejer. Men också att man får så man klarar sig. Så i år har jag haft... 10 år så har paprika varit så här. Ja, men vi har lite paprika. Men vi har inte haft mycket. Men i år har det så mycket paprika så att... Och så var det helt sjukt. Så nu har jag gjort jättemycket ajvar och ätit jättemycket ajvar hela tiden. Chili har jag ju mycket som helst. Det har jag torkat. Mjölksyrat. Jag har gjort jättemycket chilisås. Jättestark, inte så stark. Jag håller ju på att konservera tomater så att det står härliga till. Jag får slut på burkar så jag får beställa fler. men det känns jättekul.
Ja. Allting. Alltså det är en grej jag har sett där. Grillade inlagda paprikor.
Ja.
Har du gjort det?
Nej, det har jag inte gjort.
Ja, men grillade paprikor.
Ja, ja det är ju supergott. Och det var en grej som jag hade påtänkt att jag skulle göra. Men det var liksom lite för omständigt. Jag hann inte med det också. För jag var tvungen att få liksom... Jag var tvungen att skörda jättemycket paprikor innan jag skulle åka på älgjakt för att den inte skulle bli dålig. Och för att vara borta en vecka liksom.
Och nu ska du till Frankrike.
Och nu ska jag snart till Frankrike och filma. Så då fick jag helt enkelt göra på några sätt och inte på alla sätt med paprikan.
Mm.
Men det ska bli ganska kul. Vi åker till Frankrike och filmar, eller Britta redan där. Men jag ska vara borta i 2 veckor. Då ska Hjalmar, känd från podden, passa gården.
Bra!
Det ska bli jävligt kul. Mm. Så han har varit här på inskolning. Och vi har konserverat tomater ihop och så här. Så han kommer kunna göra det medan jag är borta. Det lär ju fortsätta komma liksom.
Mm.
Så det känns jättekul. Men växthuset har varit helt fantastiskt. Alltså, jag har typ inget klag. Jag fuckade upp lite med tomatplantorna i våras där med...
Lila.
Att de blev för kalla. Vad sa du?
Ja, de var lila.
Ja, exakt. Och det där har hängt kvar lite. Jag har ganska mycket pistillröta, ganska mycket spruckna tomater. Men jag har så mycket så att det gör inte något. Jag får liksom massa ändå. Mm. Som är bra.
Men delar du med dig och sådana där grejer också till folk nu?
Ja, precis. Det är ju det. För det är det som är det, nästa grej som är så lyxigt med att ha ett överflöd. Det är att man kan ge bort.
Ja.
Och att då när Hjalmar är här så har jag sagt åt honom så här. Att du får testa vad du vill. Alltså, jag har redan tomater så att jag klarar mig. Så gör vad du vill med tomaterna. Gör vad du vill med paprikorna. Gör vad du vill med chilin och jobberskinnen och så här. Jag har redan så att jag klarar mig. Så kan han få experimentera lite när han är här och lära sig själv liksom.
Ja, testa lite.
Ja, och sen det där att bara ge bort. Det är ju så jävla lyxigt att kunna göra det, tycker jag.
Mm.
Jag har inte varit riktigt kompis med den här dimvattenspridarna. Alltså de som ska kyla ner växthuset. De tycker jag, det är ett munstycke som släpper väldigt lätt. Jag måste sätta någon sladdklämmor där eller någonting. Slangklämmor där eller någonting.
Mm. Det blir för mycket motstånd helt enkelt. Så det trycker exakt, loss dem, ja.
De flyger av. Men annars har det funkat toppen bra. Bevattningen funkar jättebra. Ja, det är verkligen...
Men hör med Daniel på jordnära där då, om man har något trick med att han värmer och krymper eller liksom.
Ja,
hör med han också, för han har ju väldigt väl...
Och det har också varit härligt att ha Daniel i sitt liv, precis som det har varit härligt att ha dig i sitt liv sen vi lärde känna varandra, så har det varit härligt att ha Daniel i sitt liv, för han kan ju jättemycket om växthus och odling och sådär, så jag har kunnat fråga honom massa grejer också. Det har varit toppen.
Jag slänger in ett tips där.
Ja.
Kolla på Jordnäras både Instagram och YouTube. Han har ju kommit upp nu så pass med sitt företag så han har kunnat anställa en som jobbar heltid med sociala medier. Och de har verkligen storsatsat på det där och göra, vad ska vi säga, utbildande, generöst innehåll. Ja. Så där går det att få väldigt mycket tips, va?
Kul.
Jordnära med GJ.
Just det, jordnära.
Ja, jordnära.
Ja.
De tillverkas ju i Sverige, deras växthus då.
Ja, det har varit toppen. Eftersom det är skördetider, Patrik, så är ju podden ganska mycket om det just nu. Och mycket småbrukande och sånt där. Det tycker vi är kul. Vi får också mycket frågor om den typen av grejer. Till exempel har vi fått en fråga från Tor. Om potatislagring.
Jonsson heter jag. Jag får börja med att tacka för det väldigt bra tipset att odla potatissorten Connect. Jag står och tittar ner i mitt potatisland här och det har växt, kan jag säga. Uppskattningsvis kommer jag att kunna ta upp en dryg kubikmeter potatis ur mitt lilla land här. Men då kom jag på att jag har ett problem som jag hoppas att ni skulle kunna hjälpa mig att lösa. Det är nämligen så att jag inte riktigt vet vart jag ska förvara potatisen. Min situation är då så att jag bor i en liten trång lägenhet med min familj i Stockholm, men odlar potatisen utanför Uppsala hos mina föräldrar, deras trädgård. Jag kan alltså inte förvara så jättemycket potatis hemma, men här finns det bland annat ett kallgarage och naturligtvis rumstempererade förråd också. Det finns också ganska gott om mark som man skulle kunna bygga eller gräva någon sorts förvaringslösning på. Kanske inte jättepeppad på att det ska bli väldigt dyrt, för då går lite idén med att odla sin egen mat bort, tycker jag, när man måste betala flera tusen för att förvara den. Ja, jag vet inte. Det skulle vara jättekul att höra om ni kunde spåna lite kring någon billigt bra sätt att förvara potatisen. Över vintern då, hade jag tänkt. Ja, hoppas jag kan få lite hjälp med det. Och återigen, tack för tipset om potatis och alla andra jättebra tips som ni kommer med. Det är alltid lika kul att lyssna på podden och bli inspirerad och odla mer och höja sin hemberedskap. Tack så mycket. Hej.
Tack Tor! Fan vad fint. Till att börja med, gulligt att du tror att det ska bli billigare att odla själv än att köpa affären.
Ja, alltså det kan det ju vara. Alltså en del människor är ju jätteduktiga på att fixa grejer, men då får man ju oftast göra det med arbete. Kräver att man har gott om tid och så vidare, va? Småbarn, småbruk, försörja sig. Det finns inte så mycket tid helt enkelt.
Ja, men för en grej som jag gjorde, jag kokade päronmos. För jag fick massa päron av en granne. Och då var mina burkar slut. Och då har Britta spart så här jättemycket olivburkar. För hon äter en speciell sorts oliver jättemycket. Och jag blir alltid förbannad för att hon spar de där burkarna. För jag tycker att de... Det är bara rörigt med massa olika sorters burkar. Och det är etiketter kvar och locken försvinner och så här. Men jag var jätteglad för dem nu. Det var ju lite mer jobb, för vi var tvungna att leta väldigt mycket efter att hitta kompletta burkar med lock och sådär. Men det var ju sjukt värt för mig att kunna ha sylten i något. Men då var det ju mer jobb. Men du Patrik, vad ska Tor göra?
Ja, alltså jag vill kommentera det där han sa om kosta. Alltså när man gör saker då, alltså det beror på hur långsiktig man är och så vidare. Kommer man att fortsätta odla potatis och sånt där, så är det ju så här att om man gör investeringar, alltså för att kunna producera. Det här är ju vanligt företagstänk, alltså att kunna skapa en bra produktion som är effektiv och så vidare, va. Då får man ju titta på det som en investering. Hur länge håller den? Håller det 20 år? Ja, men vad är 2000 på 20 år?
Det kan nog ingen människa räkna ut på.
Nej, men det är en 100-lapp om året.
Jag skojar.
Ja, men ja. Du vet, man får titta på det på lite olika sätt då, va? Så är det. Så det beror på ambitionsnivå och långsiktighet och så vidare då.
Mm.
När man tittar på kostnader.
Ja, men det här var ju också hemma hos dina föräldrar, Tor. Kan du inte få dem att betala för en jordkällare? Då hetsa, peppar de lite.
Nej, men om vi ska titta då. Alltså potatis är bra på det viset att de lever ju. De andas. Så de skapar ju. Och det betyder ju att de förbränner. De behöver syre. Men att de lämnar ifrån sig koldioxid och vatten. För i och med att det är rotfrukter så vill de ju inte ha det för torrt. Men de vill inte ha det för blött heller, så det gäller ju att få en miljö där man kan ha den här fuktigheten, men att det inte blir alldeles för mycket, för då kan de börja ruttna alltså. Men sen har de, i och med att de har den här cellandningen, så kan de alltså alstra egen värme. När det bryts ner de här stärkelse och så vidare, alltså samma som med ved när du eldar och bryter ner cellulosa eller långa kolkedjor, då frigörs ju värme. Och de kan skydda sig själva. Och det är väl en grej så här, när de ligger i jorden då, om man tänker i naturen, den här typen av växter med den här typen av knölar. När det börjar bli kallt så kan knölarna skydda sig i jorden genom att alstra värme så de inte ska frysa sönder.
Men han ska väl inte elda sin potatis?
Nej. då får han torka den ordentligt först så den brinner något. Det är mycket vatten i potatis med. Nej, men den kan alltså alstra värme. Och det där gör ju att man kan ju faktiskt, om man ändå har en viss skydd runt potatisen, en viss isolering runt. Skulle det bli lite kallare, jag tänkte på kallgaraget där. Jag vet inte hur kallt det blir där de är, i de bygderna då. Va? Men ett kallgarage tar ju bort, bryter jag den värsta kylan.
Det, ja, verkligen.
Och man kanske kan tänka sig att man kan förstärka med, inte vet jag, täcken, filtar, isolering. När det är som allra, allra kallast runt den där potatisen då.
För det ska inte få minusgrader bara, annars är det lugnt.
Ja, men är det liksom, kommer det neråt en, två plusgrader där, då börjar ju de alstra värme själv. Och det hjälper ju inte mycket om de ligger bart i minusgrader. Men ligger de liksom med isolering, man kan ju tänka sig att bygga någon form av lagom ventilerad frigolitlåda typ, va.
Men vad, när du säger lagom ventilerad, då har jag öronen åt mig direkt. Hur ska jag veta det?
Ja, precis. Exakt. Det är så här, om vi säger, ja, har man ett kallskafferi då, nu förmodar jag att det lät så att det inte var så där. Det här kallgaraget är väl åt det hållet, men det är ju inte alls skyddat på samma vis då. Och då brukar jag säga att folk, jag har ju aldrig skaffat någon jordkällare för jag har inte behövt någon. Jag har ju lärt mig att förvara sånt här som behöver fuktighet i den torra miljön in i skafferiet genom att ha den i behållare. Allt ifrån de vaxade gamla sopsäckarna som var förr i papper, ja, till olika former av plastbackar med lock. Min dotter...
För de alltså inte bara värme de här potatisarna, utan de alltså också fukt.
Ja, det är det de andas där som jag sa, va. Och det drar man ju nytta av då. Har du en torr miljö, du vill ju inte att det ska bli för fuktigt där inne då, men du vill ju ha balans på det. Och det gör ju att du kan ju stänga in den här fukten då i en lite tätare behållare. Så du ökar luftfuktigheten just runt potatisen. Och då har du ju lock på. Men ligger det tätt på, då kommer det att bli för blött. Så då får du ju, ja, den blir ju plaskblött där inne. Så det börjar ju ruttna helt enkelt. Men som min dotter då som kör i plasttunnor. Då får hon helt enkelt lära sig hur mycket ska hon glänta på locket. Då får hon helt enkelt gå dit och kika. Och okej, okay, nu börjar det bli för blött. Öka lite till då. När hon hämtar potatis mellan gångerna liksom.
Hur vet hon om det är för blött då?
Ja, det blir ju blött.
Alltså då ser hon, det här, nu är det fuktigt på potatisen.
Det
här,
ja, det är blött på potatisen.
Ja, det ska inte vara blött.
Nej, då får man öka ventilationen lite grann då.
Ja.
Och... någonstans så kan jag ju inte gå igen. Jag har inte byggt någon sån frigolitbox och så vidare. Men du behöver ju lufta igenom. Du bör ju ha någon form av luftintag relativt lågt. Och någonting som går ut lite högre upp. Och de, ja, man kan ju helt enkelt då göra så här att man har reglerbara öppningar helt enkelt. Så man kan... variera det och prova ut hur mycket det behövs. Det kan ju variera över säsongen också då. Men det är alltså ett sätt att göra det. Men man får balansera fuktigheten helt enkelt.
Alltså ska man sätta någon så här bara liksom ventilationsventiler i en tunna? Alltså som man har i ett hus. Som man kan skruva ut och in.
Ja, tunnan behöver du faktiskt inte ha något hål nere.
Är det sant? För jag tänkte att det måste bli så fuktigt det längst ner.
Ja, men på något sätt så avdunstar ju det uppåt också. Så att, nej, det funkar faktiskt bra med bara glänta på locket. Och det är ju så jag har gjort i mina plastbackar också då.
Ja.
Så det funkar ju. Men han pratar ju om en kubikmeter. Nu tror jag han, ja, jo, men det går nog att få ihop en kubikmeter om man har en stor villaträdgård. Det gör det.
Men och då är vårt förslag till honom att han ska skaffa tunnor och ställa i kallgaraget.
Ja, och han behöver ju också värmeisolera dem på något sätt då.
Mm.
Det behöver han göra.
Svepa in i filt eller i bubbelplast eller i...
Ja, nu känns det som att det är om det är så mycket som han tror där.
Alltså, du tror inte på det, hör
jag. Nej, men jag vet inte. Faktiskt. Jag vet att en kubikmeter är väldigt mycket potatis då. Men har han odlat några hundra kvadratmeter så får han ju ihop en kubikmeter. Mm. Det man kan... Mängden potatis då, om man sköter den och vattnar den hyfsat bra och så vidare, det är ju liksom att per ar, alltså 10 gånger 10 meter, så kan du per 100 kvadratmeter då, så kan du skörda ungefär 400 kilo. Plus minus, ja. Bra, dåliga år och så vidare, va. Men det är ingen orimlig skörd att få. Och... ja, då går det åt sig 40-50 kilo till det.
Alltså utsäde?
Ja, precis. Så visst har han odlat på ett par 300 kvadratmeter så kan det verkligen bli mycket potatis. Men jag tänker också det här då, att ha så mycket potatis, det är ju liksom tiotusentals kronor egentligen i potatis om det blir så mycket.
Ja.
Kanske att man ska försöka hitta ett samarbete med någon. Se om det är någon annan som har jordkällare i närheten. Eller höra sig smart. För om man kan få göra det. Så gör ju jag.
Just det.
Nu när jag har ökat potatisodlandet och skafferiet har blivit för lite. Tills jag får upp min jordkällare då.
Ja.
Det har ju växt lite det projektet till att börja producera jordkällare i ett företag nu då, så vi håller på.
Ja, det, precis. Alltså det här är, Tor, du snart kommer på att börja sälja jordkällare, så kan vi vänta på det också.
Ja, precis. Ja, det är rätt stora jordkällare vi kommer att göra.
Kul!
Ja, men så skulle jag nog säga i alla fall då, att samarbeta när det gäller de där stora mängderna då, va? Men jag skulle nog också säga att passa på att ta tillfället i akt och försöka hitta en lösning med tillräcklig isolering och balansen. Alltså det här kräver ju att man bygger erfarenhet. Men det är ju dumt att lägga för stora insatser i det här med att misslyckas och sånt, va?
Och när det gäller lägenheten i stan då? För nu pratar vi, det här garaget, jag utgår från att det är i föräldrarnas hus i Uppsala.
Mm.
Hur mycket betalt ska han ta hem åt gången och hur ska han förvara den?
Han bodde ju i lägenhet.
Ja.
Alltså det finns ju folk som är duktiga och byggt erfarenhet kring att förvara grejer på balkong i motsvarande system då.
Ja.
Alltså du har ju läckage genom, alltså om du har mot väggen utan att det blir fuktskador då såklart. Men du har ju lite värmeläckage där. Du har ju skydd. Så fort du har ett tak över så får du varmare under taket. Alltså kylan faller ju inte direkt på då, va?
Just det.
Om inte det blåser väldigt mycket, för då blåser ju kylan in istället då.
Från sidan.
Mm. Det där brukar säga att är du i en tät granskog så kan du ha 10 grader varmare under de här stora granarna, va?
Mm.
Men så det går att lära sig också. Jag tycker han kan ju passa på att försöka göra det i år då. Både kallgaraget och om man har en balkong eller uteplats eller någonting. Se om man kan hitta sätt att förvara och ta vara på den här värmealstrande förmågan. Men det är ju så. Den har ju en viss effekt på potatisen då. En viss förmåga att alstra värme. Så är isoleringen för dålig så kommer det inte att räcka till. Utan det gäller ju att hitta det där då. Jag kan inte gå in i detalj på det eftersom jag inte har jobbat på det sättet, men jag vet att det går.
Det är väl också väldigt få dagar.
Studera själv och prova helt enkelt.
Det är få dagar per år som det är så himla kallt i Stockholms innerstad.
Ja.
Om det är där han bor. Så då tänker jag att kanske man kan ta in den då.
Ja, så kan det vara också. Men det är... jag skulle nog forska i det där. Alltså testa och försöka lära mig och hitta lösningar där som passar just där han har sina förutsättningar då.
Och sen så kan man tänka sig något källarförråd eller vindsförråd också.
Samma sak där. Torpargrund.
Ja.
Alltså det här utrymmet under golvet på backen. Kan man kolla?
Till att jag gnagar tätt.
Ja, det är det också. Precis. Bra. Och då kommer vi genast in på det där att göra stuka också. Alltså att göra ute på fältet, i landet helt enkelt. För där kan det ju vara bekymmer med sork och sånt där då.
Ja.
Att man försöker hitta lösningar så att inte sorken kommer igenom.
Men för mitt tips som jag tänkte på direkt, det var ju, det är ju och gräva ett hål och så stoppa ner en bit vägtrumma typ och sen ha potatisen i den.
Absolut. Och den här mängden då får man väl skaffa några cementringar. Vägtrumma, det finns ju både plast och plåt som man kan gräva upp ett hål i backen och stoppa ner. Det man får se upp med då, det är att man inte gör en brunn.
Så att det behöver samlas vatten där, ja.
Precis. Att det är
dränerat. Hur undviker man det då?
Ja, du får ju antingen ha på en höjd och inte där det rinner källvatten då, va? Eller också får det vara väldränerad mark då.
Då är det gräva ett mycket större hål och så lägga grus i botten.
Ja, alltså det kan ju fylla på vatten i alla fall. Utan det är ju mer det här att vattnet ska kunna rinna undan. Men ja, får du en sån regnig vinter som vi hade på i juli här nu. Då hinner ju inte vattnet rinna undan heller. Så det är ju en risk med den där typen. Du vet det här att det svämmar över i källare och sånt där.
Ja, då lär ju stukorna svämma över runt om i Sverige också.
Ja. Stuker ligger ju mer uppe på ytan ändå, men de här ringarna och det blir ju mer källaraktigt då. Men det är absolut ett jättebra alternativ.
Jag ville bara säga stukerna, jag fattar det också.
Ja, och man kan ju också tänka sig att du har behållare i. Alltså gör du en sån cementringskällare då genom att gräva ett hål och lägga i cementringar eller plåttrummor eller plasttrummor och så vidare. Så kan du ju då ha plastbehållare i den. Det är ju en fördel om de inte är för stora om du behöver lyfta upp dem då. Men man kan ju tänka sig en tunna ändå. Om man har lite styrka.
Alltså en tunna full med potatis, det låter ju tungt.
Ja. Men ja, då får vi variera storleken efter din förmåga då. Men det innebär ju att det kan ju ställas en del vatten där nere utan... Ja. Att det rinner in i potatisen då. Då blir den ju skyddad där. Vad så jag tänkte.
Smart. Mm. Du, hoppas ni svar på din fråga, Tor. Lycka till. Och så kom ihåg det där som Patrik brukar säga. Att så jävla dyrt är inte med potatis. Så om du liksom förstör en del av din skörd så får du tänka att det är en lärpeng.
Mm. Ja, just så... potatis är rätt dyr nu tycker jag. Alltså, man blir ju, vi köper ju nästan aldrig potatis. Men det har ju hänt att man måste göra det. Alltså det är... Alltså tycker man potatis som man känt är billigt, men det har faktiskt blivit dyrare, va? Och jag tror i år ska man nog, om man gillar mycket potatis och sådär. Jag tänker med det här regnandet att det måste ha varit besvärligt på många ställen för potatisodlarna. Alltså bladmögel. Eller att det, jag undrar om inte det kan ha ruttnat bort. Jag har inte hört och följt upp det där. Har du hört något sånt, Kalle?
Nej, jag vet inte.
Nej, kanske inte har varit så att de är på rätt jordar och väldränerat och så, men det borde vara en del som har haft bekymmer med detta.
Ja, det känns ju spontant så. Och det som händer då är att plötsligt ruttnar i marken, va?
Ja, men precis, att den står i vatten för länge och så vidare.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards.
Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du, vi har fått en fråga till från en snubbe som vill förvara skörd.
Mm.
Han heter Gustav. Han har ett utrymme i sin källare som är 2,5 gånger 1,5 meter. Funkar som matkällare. Det ligger i hörnet av huset, så två av rummets väggar är ytterväggar. Jag har den hårda vägen lärt mig att man inte kan förvara socker och salt där. Då blir de stenhörda klumpar i sina paket för att de drar till sig fukt. En ännu tråkigare händelse drabbade mig tidigare i veckan då hela årets vitlöksskörd gick mögeldöden till mötes. Det kan såklart bero på fler faktorer än fukten, för kort torktid, felaktig förvaring, bla bla bla. I skrivande stund, och då har han skrivit också att det är klockan 22.57 på kvällen, så är det 15,5 grader och 80% relativ luftfuktighet. Utomhus är det 90% luftfuktighet och 12 grader. Vad kan jag göra för att minska luftfuktigheten i matkällan utan att ställa lite luftavfuktare? Jag skrev mig på att slänga upp en ny färg och puts på ena väggen då en del har släppt och ligger en hög på golvet. Även funderar på att köpa en så kallad torrboll. Vad har ni för andra tips?
Mm.
Till att börja med är tipset att inte förvara vitlök i det här utrymmet.
Nej, alltså man förvarar olika livsmedel på olika platser.
Mm.
Han har 15,5 grader i jordkällan nu och det är ju för varmt då, va? Man vill ju ha ner för rotfrukter. Potatis vill du ju ska liksom gå ner i vila. Alltså lugna ner sig helt enkelt då.
Mm.
Och då vill du ju ha några grader över nollan där bara. Helst,
men det är ju svårt, för det har inte jag i min jordkällare.
Ja, men jag funderar på att dörrarna fått stå öppna där då under sommaren så att det har gått in varmluft eller någonting, för att det låter, eller också är det för lite jord och isolering på den här jordkällaren, tänker jag.
Alltså det är också mer som en matkällare än en jordkällare, ska man säga. Men
okej. Okay.
Som jag fattar det, det är liksom ett rum. Det är inte ett grävt hål, utan det är en del av hans hus.
Just det, ett utrymme i min källare, ja. Ja. Men om vi säger så här, vad gäller luftfuktigheten där på 80%, det är ju en, skulle jag nog säga, väldigt bra fuktighet för en jordkällare. Alltså ja, för att förvara rotfrukter och sådana saker i. Men för att förvara socker och salt eller mjöl och sådana saker, det blir ju inte alls bra, va? Utan det ska ju vara ett torr skafferi då.
Mm.
Och just socker och salt, där är det nog snarare så att det är torrt är viktigare än temperaturer och så, va?
Mm.
Så ett torrt utrymme då. Vitlök, det förvarar man i rumstemperatur. Varför gör man det, Kalle?
Därför att vitlöken behöver veta att det har varit vinter innan den börjar gro.
Exakt. Så,
så om den blir för kall så tror den att det har varit vinter och då börjar den gro.
Exakt. När värmen stiger sen, va?
Yes! Fattar
den? Ja. Så det utnyttjar jag ju med mina vitlöksbulbiller. De här små vitlökarna som blir i blommorna på vissa vitlökssorter då. För jag drar ju upp plantor av dem tidigt på våren. Ja, när jag sår purjon då i januari. Och då måste jag förvara dem kallt. Annars så kommer de inte att gro. Eller börja växa då. Så det vill du ju inte om du har vitlök. Att den ska göra. För den ska du ju äta upp då, va. Så då ska du ha den i rumstemperatur. Så ligger den där och vilar och vilar och vilar. För det blir ju aldrig vinter så att den ska växa efter vintern. Så ett litet kärl, det finns speciella vitlökskärl som är lerkrukor med lite hål i så det inte blir för torrt och börja mögla, eller för fuktigt att börja mögla. Mm-hmm. Och så står den på en hylla i köket så kan du förvara dina vitlökar i den då.
Man kan också rekommendera det här med att ha en fläta i taket.
Går jättebra.
Ja. Kul.
Om man vill plocka upp bös och sånt när man vrider av vitlökarna. Så är det extra bra.
Ett tips är väl också för att Gustav hör av sig till Tor. Så kan Tor förvara sin potatis i Gustavs matkällare. Och så kan Gustav förvara sitt salt och socker i Tors lägenhet.
Alltså, den behöver bli kallare i så fall, den matkällaren där. Faktiskt.
Men vad ska han ha matkällaren till då?
Alltså, han får fundera på var värmen kommer ifrån.
Ja, men det är väl att det är så varmt. Alltså det är inte under 15 grader på nätterna.
Nej, man får fundera varför är det varmt och var kommer den värmen ifrån? Den kommer...
Vädret?
Nej. Ja, delvis gör den ju det. Men jag skulle ju tro att den kommer från huset också.
Så han behöver isolera väggen mot huset bättre?
Alltså han får titta och fundera på det. Kanske prata med någon som förstår sig på det här med fukt och isolering och sådana grejer så att det inte blir mögel och sånt där. Men det låter ju mer som en rotfruktskällare. Eller, det går ju också att ha glaskonserver och sånt i den fuktiga miljön. Alltså
just det.
Lufttäta behållare då.
Mm.
Konserver och sånt. Och saft och sylt och allt det där går ju också i en fuktigare miljö då.
Just det.
Det gör ingenting. Men torrvaror absolut inte. Och inte lökar och sånt som du ska förvara torrt. Och det gäller även gullökar och sånt då. Men den förvarar man, brukar man förvara kallt då. Mm. I vitlöken som är rumstemperatur då.
Underbart. Hoppas det är svar på din fråga, Gustav. Och tråkigt med din vitlök. Jag har inte heller någon vitlök. För den fräste jag ju bort när jag gjorde mitt land i våras. Så kan det gå när man inte tänker efter. Patrik, vem är vår sponsor den här veckan?
Vi har ju OV-butiken.
Kul!
Ja, och där har vi ju kvar det samarbetet till våra lyssnare med 10% rabatt i kategorin hemberedskap och prepping. Och det ligger under som underkategori under hemberedskap och friluftslivet. Där hittar ni den. Allt där i är det 10% på med rabattkoden hemberedskap med stort H i början.
Och vad tycker du man ska köpa?
Ja, vi har ju dels pratade vi ju förra gången om den här raketspisen. Titta på den om det är någonting som kan vara värdefullt. För det är just det där att du kan elda med biobränslen i den. Och det är en kraftfull spis. Det är liksom ingen för en liten kastrull sådär. Utan du kan ju ha stora grytor och sånt på den.
Alltså du får, det är ett sätt att kunna liksom elda grejer och hitta i skogen. Och steka grejer och laga mat.
Ja,
utan
ett riktigt extra kök där du inte behöver oroa dig för att ha rödsprit eller gasol eller el eller någonting, utan du har alltid den här va. Den är lite större, inget ryggsäckskök i första hand, men bil, kanot, båt, men framförallt ett beredskapskök. Men du får inte elda inne med det såklart va, utan det är balkong om det är tillåtet med eldstäder och grillar och sånt där, eller också ute. På bättre plats då. Mm. Men sen är det mycket annat där också. Men titta under den kategorin där. Vi pratade ju förra gången om sjukvård. Det finns mycket bra prisvärda artiklar på sjukvård. Men mycket annat också. Min favoritkompass också.
Vilken är det?
Åh, nu kommer jag inte riktigt ihåg beteckningen. Men jag måste ju ta fram den då, Kalle. Silva är det.
Jag har nog ingen favorit. Kompass här, brakar.
Nej, men jag visar ju dig den här syftkompassen.
Mm.
Med där du har en spegel och det. Och det var ju faktiskt när vi skulle
sätta upp växthuset.
Ja, exakt. Ja. Därför
skulle hamna i rätt riktning.
Exakt, och då kan du sikta med den va. Jag försökte ju lära dig det också. Kommer du ihåg, Kalle?
Jag har en väldigt fin bild på dig när du gör i alla fall.
Vad sa du?
Jag har en väldigt fin bild på dig när du syftar med kompassen. Jag kommer inte ihåg hur man gör. Nej. Du har fullt upp med att skapa innehåll.
Precis. Den heter 16 DCL kompass. Silva 16 DCL. Det är alltså det, jag vet inte om det finns en bättre kompass än den.
Om du köper den på ovbutiken.se med koden hemberedskap och ordet börjar då på stort, med stort H, då får du 10% och så får du världens bästa kompass. Men vi förespråkar att du ska köpa raketspisen därför att vi har en speciell deal, så då får vi en slant.
Ja, det får vi. Men de får också 10%. Det är ju ett samarbete med OB-butiken, men det tror jag vi var tydliga med där.
Snyggt! Vi har fått ett tips. Och det är inspelat som en ljudfil. Och det tycker vi är svinkul. Så om du har en fråga eller tips, skicka gärna en ljudfil till oss. Du spelar bara in i telefonen, mejlar till hej@katastrofen.se. Så har du väldigt stor chans att komma med i podden.
Hej, också börjat ta tillvara på allt som man har odlat. Jag köpte den här fröboxen av er. Superglad för det. Vad bra att ni sålde den och att jag köpte den. För det hjälpte verkligen med att sätta igång mitt andra år med odlingsland. Men nu märker jag att jag bara ger bort allting till kaninen. Vad ska jag göra med mina grödor, kålropen, alla morötter? Ja, skulle man kunna få lite tips kanske? Ni är bäst.
Tack för det fina meddelandet. Och också extra kul med lite reklam för vår fröbox. Vi kommer sälja den i år igen. Och det känns ju superkul. Har du odlat mycket grejer i fröboxen, Patrik?
Ja, de grejerna som är där i, det är ju jag som har valt ut dem. Och jag har ju just valt ut dem ur ett beredskapsperspektiv och dels allsidighet och så vidare då. Men att det ska vara hyfsat enkelt att förvara dem då, va? Och en del av dem går ju att ha ute i landet faktiskt. Fast fryser de fast så blir det ju bekymmersamt, va?
Och vilka grejer som kan stå kvar i landet?
Purjolöken, grönkålen, palsternackorna. Palsternacka är ju en sån ro. Det är ju den som har mest socker i sig. Alltså sötaste rotfrukten. Ja, många älskar ju det. En del tycker inte om den och en del älskar den då, va? Jag tycker ju att när jag har blivit äldre så har den blivit godare och godare. Den går faktiskt att jäsa vin på till och med. Jaha. Aldrig prövat, men tydligen.
Jag har mäktig med palsternacksvin.
Ja, ska vara väldigt gott dessutom. Och det lärde jag mig redan i högstadiet när jag den låg i mattan under äppleträden hemma på Lillegården och läste självhushållningsboken, för John Seymour skriver ju om att göra palsternacksvin där.
Jaha.
Jag gjorde dock äpplevin när jag var 12 år. Som jag inte fick dricka för mina föräldrar då. Men det är min farfar, han lärde mig också att göra brännvin då i tryckkokan. Det blev min mamma. Jag tror aldrig han har fått så mycket själv farfar som han fick av morsan då.
Alltså jag har aldrig hört ett mer givet avsnitt som vi ska lägga bakom betalvägg än när du berättar hur man gör sprit.
Ja, det är ju förbjudet.
Ja, men alltså rent hypotetiskt.
Ja, 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 hypotetiskt. Ja, precis.
Ja. Just det, palsternackan kan stå kvar. Det är perfekt, för både alltså, purjolök och palsternackan kan ha kvar i landet, inte skördat. Då får de bara vara kvar.
Ja, exakt.
Underbart, tack. Men vad är tipset nu då till Ida, var det som hade skickat det här, den här frågan. Vad ska hon göra med alla sina morötter?
Ja, alltså, vi har ju alla de här grejerna går ju att konservera till att börja med. Om hon vill satsa på det lite grann så är ju det här. Men då är det att de är inte sura.
Nej.
Så då behöver man en tryckkokare. Och då går vi inte in mer på det.
Nej, det har vi pratat om till senaste tiden.
Utan det är att läsa lyssna i gamla avsnitt då. Men det är
viktigt. Men om man ska konservera morötter, det är väl bra att säga hur man gör då. Är det bäst att slanta den då och stoppa ner en burk eller...
Ja, eller tärningar, eller stavar, eller vad du vill då, va?
För det man vill är väl att det ska bli ganska... Det krymper ju när man tryckkokar det. Mm. Så det var det som var så där. Jag körde ju paprika i och konserverade. Det blir ju bara liksom en fjärdedels burk med konserverad paprika. Eftersom de krymper så mycket.
Mm, de vätskar ur sig, ja.
Exakt. Mm. Men hur, och morot då? Det är väl att försöka få så små bitar som möjligt och packa så fullt som möjligt.
Mm. Men det går ju att göra baser också, alltså... En mycket känd sån är ju sofrito, men då ingår ju en växt som inte var med i fröboxen där.
Självceller
är precis, ja. För då kan du ju sotera, heter det, när man steker på låg värme, va, i fett. Mm. Och då har du gul lök, selleri och morot. Och... låter det och så lägger du det i burkar och så kan du ha det som bas i soppor och grytor och allting sånt.
Alltså alla italienska grytor ska du ha det. Alltså köttfärssås spaghetti, jag slutar göra köttfärssås spaghetti utan den här blandningen. Det kommer att förändra ditt liv. Oh. Men och hur gör man med den då? Fryser man in den sen eller?
Nej, men då kan du konservera den.
Mm.
Ja, alltså det går ju, det absolut, i och med att den ska, det är ju, alltså Det är ju, vad ska vi säga, massa i den här också, men den går ju mot buljong nästan, skulle jag vilja säga, i syfte och roll, alltså den här smakerna, va.
Du vill att den ska smälta sönder i princip när du har
den. Ja, den går väl att ha också. Tryckkokar man den så, ja, är det en grej jag har blivit förvånad över, så är det ju ändå att det blir inte lika sönderkokt som man tror i tryckkokaren.
Nej.
Jag tänker framförallt på grönkålen där.
Just det.
Alltså det kändes ju nästan meningslöst, va, men och testa ens en gång, men det var ju det där, frysboxen var full. Så Ingmar ställde sig ute i våran vedeldade stora gryta ute, en sån där med skorsten, pannspis,
mur.
Pannmur, ja, precis som ni kallar det på östkusten, där tror jag mest. Och liksom blanchera detta då, just för att det tar ju så mycket plats annars, va, utan att det liksom packar ihop sig. Och så fyllde hon detta i burkar sen då. Och så körde vi det i våran stora 941 All American då, och konserverade det här, va. Och jag tänkte, det blir ju slime när det blir totalt sönderkokt, alltså du vet, tryckkokskonservera blad. Hur kan man ens komma på tanken? Men det är textur och allting är kvar och de ser jättefina ut. Du kan ha dem i pajer och göra grönkålsoppa och så vidare, va. Så det funkar bättre än man tror.
Ja.
Men sen vill jag slå ett slag för mjölksyrning.
Av morötter?
Av allt. Ja. I princip.
Ja.
Det är ju bara, det är samma sak där. Upptäck. Så grunderna är ju väldigt, väldigt enkla. Det finns framförallt två metoder, men jag tycker inte vi fördjupar oss jättemycket. Alltså det ena är att du masserar och saltar in med lagom salt.
Vad ska jag med maten då?
Och sen vätska sig det här, så kan du, ja, så gör vi när vi gör surkål då, bearbetar, bankar vitkål och så vidare och med saltet i, så kommer den att vätska sig. Så mjölksyra jäser du i grönsakernas egen vätska. Det går att göra med andra grönsaker med. Men annars så är det enklaste. Gör en 3-4% i saltlag. Och det betyder ju helt enkelt 30-40 gram salt. Och knappt, alltså ja, säg en liter. Du kan ta en liter vatten till det där. Annars är det ju 960-970 gram vatten då, va.
Så. Och det var ju det här som sättet som gjorde att det blev enkelt för mig att börja med det helt.
Ja. Alltså,
det var ju hur enkelt som helst. Det är bara att täcka skiten med den här saltlagen och sätta på ett lock.
Och vad som händer, det är så här att det där saltet hämmar andra svampar och bakterier och så vidare mer än de hämmar mjölksyrebakterierna, va? Och det gör att mjölksyrebakterierna får en fördel från tål saltet bättre och kommer igång. Och vill man förstärka upp, det går att göra blandningar och det går att göra skivor och stavar och riva, finrivet, grovrivet, det går att göra alltihopa det här. Det går att göra i burkar. Det man kan säga är att det är bra om man kan ha växtdelarna under vätskeytan. Mm. Är de uppe i, så finns risk att de börjar mögla, och det mesta möglet där är ett vitt mögel. Och det kan påverka smaken. Men tar du loss locket, så ta bort det här möglet. Det är inte farligt, det här vita möglet då, som blir där oftast, va.
Just det.
Annars får man hitta olika metoder och liksom försöka få ner grejerna då med plastpåsar med vatten i, saltvatten i, så det blir lite tyngd i, som pressar ner, som man lägger uppe på. En vanlig metod.
Sten?
Ja, alltså precis. Om du gör vitkål till exempel, spara några, för då river du ju ofta, spara några vitkålsblad och lägg längst upp. För då trycker det ju som ett lock, men det flyter, och då lägger du en liten vikt på. Jag har använt mig av små espressokoppar som jag sätter under locket på burken, som står då med botten, alltså upp och ner, som pressar ner grönsakerna under vätskan. Alltså det är ju långt upp då. Så under jäsningsproceduren då, så är ju burken full. Och då gör jag så att den precis får plats med och pressa på grönsakerna då, va? Och så locket pressar ju på espressomuggen eller vad det nu är för någonting då. En liten mugg eller glas eller någonting.
Nu kommer vi få fråga, men om man inte har en espressomugg då?
Ja, exakt! Det lilla glaset eller någon annan sak
som, ja, vi kan använder inte glas på. I min familj. Ja. Vår dotter är allergisk.
Ja. Nej, men
jag vill också säga att om man då vill ha knaprig morot, alltså morot som smakar som morot som man köper i affären, då är det ju bara jordkällare som gäller. Eller stuka kanske.
Ja, eller kallskafferi i plastlåda med sand är ju bäst.
Ja, för det var det jag tänkte komma in på. För jag testade ju, första året på gården så testade jag att förvara morötter både i sand och mellan tidningspapper. Alltså att man gjorde som en lasagne med morot och tidningspapper i en plastback.
Ja.
Min rapport från det är att sand håller kvaliteten på morötterna bäst. Men det är också lite krångligare. Lådorna blir mycket tyngre. Man måste hålla på att gräva efter morötterna. Så jag tycker nog att det där med tidningspapper funkar bättre egentligen för mig.
Om man väger in alla bitar, ja.
Exakt.
Det är väl det där att det blir ju fuktigt i tidningspappret, för de andas ju också. Och då kan det komma igång lite fina vita rottrådar och sånt där.
Ja.
Som inte gör någonting för du ska hålla bort dem.
Exakt.
I princip, va. Så att... Och det där med att man lägger tidningspapper i botten, ett lager morötter, tidningspapper, ett lager morötter, tidningspapper och så vidare till man har fyllt. Och då har du också det där att skulle någon morot börja må dåligt så har du dem avgränsat ifrån varandra så det inte sprider sig lika mycket då.
Just det.
Och det har jag kört mycket med tidningspapper. Faktiskt, och det funkar även på andra rotfrukter. Men det är det där att lära sig att balansera med lock. Det har vi ju pratat om så många gånger, det här med ventilationen. Rotfrukter behöver ha en viss fuktighet, du vill ha ner temperaturerna om du har sådana utrymmen, men det får inte bli minusgrader för mycket i alla fall. Potatis är ju relativt känsligt om det är för dåligt isolerat. Men du måste också ha en viss fuktighet, för annars krumpnar de och torkar, va? Men då kommer vi raskt över på ytterligare en metod, och det är faktiskt att torka.
Ja, kul!
Om du vill göra soppor och så vidare så funkar det ju alldeles utmärkt att använda torkade grönsaker till det.
Smart.
Purjolöken måste vi ju lyfta också, just det här om du har ett kallare utrymme. För har du jordkällare funkar det alldeles ypperligt, för det är inte farligt om det är fuktigt i luften. Jag skulle nog säga att det nästan är bättre. Jag som inte har haft det under 30 år utan har ett kallskafferi som isolerat ifrån huset då, funkar det också bra. Och det är ju helt enkelt just den här hinken, plastlådan, helst sand i botten, funkar även med jord. När du skördar purjolöken, skär av rötterna men lämna 4 cm rötter kvar, så de har rötter kvar. Och så ställer du dem i hinken eller plastlådan beroende på hur mycket du har. Och så vattnar du så att det är fuktigt nere i rötterna. Då håller de här sig fräscha hela vintern. Glöm inte vattna bara för att det torkar ut efter ett tag. Och då ser du att då börjar ju de ytterbladen gulna på purjolökarna. Va?
Det har jag provat. Så blev det.
Du glömde
alltså, man
vattna.
Inte vattnade.
Ja, men det funkade bra annars, eller hur?
Mm. Men jag blir så sugen på att ha kvar med landet nu bara. För
ja, men de fryser ju fast. Och just purjolöken är en av våra. Potatis och gullök, rödlök, purjolök, vitlök. Det är våra huvudgrödor.
Ja.
Sen är de andra efter det. Och vi tycker om allt annat också, med framförallt de här grönkål, morötter, rödbetor och så vidare. Va? Men de är... Och purjolöken, alltså just det här att ha en sån... Bara ta fram purjolök, skölja av den, göra ren den, göra fin den. Och sen bara hacka ringar helt enkelt. Och strö över mat på vintern med fräscha, gröna, krispiga. Alltså det är ju väldigt värt alltså.
Fan vad hungrig blir jag nu.
Ja.
Hörrni, tack för att du lyssnar. Och glöm inte ovbutiken.se och koden är hemberedskap.
Med stort H i början.
Och det ger då 10% på all sköns krisberedskapsutrustning.
I kategorin
hemberedskap och prepping.
Och prepping, precis.
Obesiken.se. Mm. Okej, vi hörs sen. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.